tjolahopp hejsan allihopa där ute och välkomna till ännu ett avsnitt av Hänt på restaurangpodden, en podd om restaurangliv. Vi spelar in den här fanet doftande radiotimmen här på poddstudion på I Like Radio. För här sitter jag, Jesper Borgenstrand, tillsammans med alla ingredienserna i en Bloody Mary. Nämligen Charlie Petrelius, DJ Hongel och Jens Fritjofsson. Hej på er!
Tjena!
Hallå där!
Tjena!
Selleri.
Selleri.
Selleri. Gillar ni Bloody?
Absolut.
Ja, gud ja.
Svingott.
Verkligen.
Det, ja, jag dricker bara det när jag är bakis. Jag vet inte varför jag gör det heller.
Det får inte vara för stark bara. Är den sådär, kyss mig arsligt stark, då blir det lite jobbigt.
Jag gillar inte heller det.
Nej.
Jag tycker att den ska vara stark. Jag brukar ha lite extra tapasco i.
Ja, men du vet de här människorna som liksom så här, jag vill ha en jävligt stark. Alltså de vill ju verkligen ha en jävligt stark. Och jag förstår liksom inte riktigt.
Vad gör ni när ni blandar en Bloody Mary åt era kunder / gäster?
Vad vi gör?
Bara dunkar ni så mycket tapasco?
Vi tar faktiskt alla ingredienser, så häller vi ut med ett rödglas och sen så dammar vi ihop dem och häller upp.
Men det finns ju lika många recept på en Bloody Mary som det finns bartenders i världen.
Åh, helvete, det visste jag inte.
Nej, men det är ju en drink som man gör väldigt fel väldigt ofta. För folk som dricker Bloody Mary brukar ofta ha en ganska bestämd bild av vad de vill ha. Om du har lärt dig på ett sätt och gör den, så kommer du säkert på det var inte den bästa jag fått.
Nej, just det. Det får man höra hela tiden.
Oja.
På tal om bartenders i världen så har vi en gäst. Han har bland annat varit med och jobbat bar i London, en av huvudstäderna för sprit i världen. Han har också barat lite här i Sverige. Han har varit med och producerat en del poddar och driver det berömda Instagramkontot Matte Mattssons Mat. Vi säger hej och välkommen till Mattias Norge!
Hej,
vad kul.
Ja, verkligen.
Det är också bekvämt med någon typ av annan dialekt än den vi alltid har.
Alltså? Förklara. Bekvämt.
Bryt av den här vidriga stockholmska.
Ja, men precis. Om vi ber Mattias Nordgren presentera sig lite, så kommer vi märka att det är mycket härligare språk som...
Precis, nerifrån Lund från början. Det är därför jag har den här fina skånskan, Måns Zelmerlöw skånskan som man brukar säga, där man förstår vad man säger trots att det är lite grötigt.
Måns Zelmerlöw, jag ser bara en bar överkropp framför mig.
Ja, det är ju...
Men jag har svårt att höra vad han säger.
Sluta titta, börja lyssna.
Ja.
Okay.
Men du har jobbat i restaurang ganska länge, och framförallt barbiten då, som jag förstått det.
Ja, och i London då var det mycket så här pubbar, då blev det en blandning av restaurang och bararbete. Man gör ju lite både och sådär. Jag har inte stått och lagat maten själv, tyvärr, för jag tycker det är väldigt, väldigt roligt. Men slarvat ut en hel del mat och blandat en del drinkar.
Alltså, pubbar, har de alltid mat?
Typ. Du måste ju så här, de flesta har ju, lite som det kan vara i Sverige också, att enligt lag så måste du kunna servera någonting för att få servera sprit.
Okay.
Sen kan man ju komma runt det där på lite olika sätt, beroende på hur man vill göra.
Det var någon restaurang eller bar som du berättade för mig om, Jesper Borgenstrand, som kom runt det här problemet. Man måste kunna servera varm mat, så de sålde Billys pizza för 555 kronor.
Jo, men det här är ju väldigt vanligt.
Ja. Och du var leverantör av Billys pizza.
Nej, men det är, vi kan servera, men det är 550 spänn för en pizza.
Det här gjorde vi upp i Borlänge också på stället som jag. Vi tog dock inte de priserna, men det var, kan vi ta 250 spänn för en Billys?
Ja,
det är utan att skämmas.
Sen är jag lite nyfiken, du som har jobbat i London. Det finns väl även så här pubbar, gastropubbar, som har väldigt hög svansföring på maten.
Ja, men verkligen. Och det där har ju blivit bättre och bättre. Alltså den gamla engelska matlagningen är ju väldigt, väldigt grå. Och recepten är ju, alltså det är ju andra världskriget. Alltså så här, klassiska efterrätter som så här, spotted dick. Roligt bara namnet.
Ursäkta.
Men receptet är typ gamla brödkanter, russin, talg och lite annat som du sedan ångar och serverar som en efterrätt. I Sverige skulle vi troligtvis hänga det i trät till jul för att fåglarna skulle ha något. Men det är liksom så här, det är en klassisk engelsk efterrätt. Och det är liksom där ribban, men de har ju kommit ifrån det där nu och fått in lite franska influenser.
Det tyckte jag lät jävligt spännande.
Färgglada saker.
Färgglada saker. Ja, men det är bra. Fan spännande. Spotted dick. Ja.
Testa det. Lite som bread and butter pudding, som återigen är gamla brödkanter.
Kan inte du säga det igen?
Ja. Spotted dick.
Och det andra?
Bread and butter pudding.
Men vad små, jag gissar på att du har ätit spotted dick.
Ja, det är ju...
Är det surströmmingsnivå på det eller?
Nej, 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 men det är mest, det är bara tråkigt. Alltså det är gammalt bröd. Alltså,
jag kan
någon förklara, alltså, blött upp
för att jag kan förklara för dig, Henke, exakt hur det smakar. Det är vidrigt. min mamma har alltid varit väldigt förtjust i engelska bakverk. Hon brukade antingen köpa eller baka en, jag tror att det heter typ russin cake eller något sånt där. Den är liksom russin, det är dadlar, det är alla de här vidriga frukterna i någon jävla limpa. Som man sen ska käka med grädde.
Med grädde?
Ja, ja, ja. Och det är inte lite grädde, utan du ska ju gärna bada det här i grädde.
Men det är som en sån här en tysk stollen typ, eller
ja,
vad?
Men det, alltså, det är horribelt. Ja,
eller en panettone. Och ja, hemligheten ja, ja, är att du måste ju blöta upp det rejält med något sött vin eller sprit eller någonting. Mm.
Ja, allt det låter gott i mina öron.
Ja, men när du behöver förstärka, alltså du har ett bakverk eller vad det är för någonting, men du måste förstärka det med någonting gott. Det är ju ingen bra.
Ja, fast det här är från krigstiden. Alltså när man inte hade så mycket.
Fanns det inget gott då?
Nej.
Förmodligen inte.
Ingenting.
Nej, okej. Okay. Världens dyraste vin. När kommer det ifrån? 1945.
Men det, ja, av den anledningen. Det är ju slut.
Jag menar, man hade ju inte flera flaskor sånt hemma till fredagsmyset. Utan
då när... Du var ju tvungen att blöta ner den här torra jävla kakan med någon...
Romani Contro.
Romani Contro 42.
Ja. Det säger sig själv.
Ja, helt naturligt.
Det här var ju långt innan twistpåsen fanns liksom. Så att då fick
bridgeblandning.
Mig... Ja, precis.
Hur länge sedan var det du jobbade i London?
Det är nu 15 år sedan.
Ja,
så jag var där över millennieskiftet bland annat.
Oj.
Det måste ha varit ändå ganska speciellt att
fira. Ja, det var jättehärligt. Jag jobbade ju in på en nattklubb som låg i en källare. Så att jag fick verkligen se den här underbara natthimlen när vi gick in i ett nytt millennium.
Det var bara reggaeton på högsta nivå liksom. Mm.
Men du har jobbat lite i Sverige också.
Ja, det blev en del medan jag pluggade radio och kom in på poddar och allt sånt där. Så jag har jobbat nere i Malmö. Bland annat stått ute på operahusbaren på taket och serverat.
Shit,
det var svintrevligt.
Vad nice.
Det var faktiskt. Vi har ju faktiskt inte presenterat vad vi ska prata om i dagens avsnitt. Tänkte göra det nu, för vi ska ju prata om jobb och fest utomlands. Detta fantastiska... Ja, ämne.
Inspirerat, får man säga.
Men om man ska dra den parallellen, du som har jobbat lite utomlands i just detta vackra London, hur skiljer det sig jobba i London och jobba i Svea rike?
Jag tror att i London känns det som att det är mycket mer folk som gör det för att man är på resande fot. Jag får lite mer känsla av att det är fler i Sverige som faktiskt numera i alla fall jobbar inom bar och restaurang för att det är ett yrke. Under den perioden jag var där så var det mesta var ju folk som gör det här för att man är ute och backpackar lite och så här, känner sig för lite.
Så det var väldigt internationellt gäng?
Verkligen. Mm. Londons krogscen, där är ju det är inte jättemycket engelsmän som jobbar.
Nej.
Inom någon, varken i köket eller i baren eller någonting.
Är det så idag också?
Jag tror fortfarande att det är väldigt mycket så.
Det är väldigt mycket så på film, engelsk film, alltså tv-serier och sådana här, Miss Marple, jag vet inte om ni kollar på det, whatever. Hur som helst så, där när de går på restauranger så hör man ofta så att det är brytning, det är någon fransk brytning eller lite sådär, det känns sällan som att det är
stiff upper lip. Men det finns inte att det är på grund av dramaturgisk fil om man säger så?
Nej.
Okej,
precis. Nej, jag tror att det är för att det representerar verkligheten. Ja. Att det är väldigt mycket fransoser bland annat i engelsk krogsväng.
Ja, de har ju ett fantastiskt kök i och med att de har varit de här som har varit ute runt hela världen och snott med sig folk och koloniserat hela liksom, Indien och allt det här. Så de har ju fantastiska indiska restauranger, det är mycket karibiska restauranger som är superbra. Det är områden där det är väldigt mycket arabiska restauranger som är helt fantastiska. Mm. Så matmässigt är det ju en kanonstad att gå ut och käka i.
Finns det någon stadsdel som har mer eller mindre bra restauranger? För jag menar ungefär som... Ja,
Chinatown.
Ja, men typ att här finns det mycket bra restauranger.
Jag tror det beror på vad du vill äta.
God mat.
Ja, men just att det finns ju delar, ja, men som Henrik var inne på, med Chinatown eller att du åker till arabkvarteren för där har de superbra sådana restauranger. Eller. Det finns bland annat ett ute vid Brick Lane, finns för övrigt en jättefin loppmarknad, men där har du ett litet bagelställe som är öppet 24 timmar om dygnet som gör fantastiska salt beef bagels. Som så här klassiker, du kommer dit efter att du har klubbat till 5-6 på morgonen, drar du dit och så köper du en salt beef bagel helt nybakad med de andra taxichaufförerna och de andra ravarna.
Jag har faktiskt varit där.
På det stället?
Ja, men när vi hängde på Brick Lane och sen...
När du var taxichaffis i London?
Nej, jag var inte taxichaffis, jag var där som gäst då, på olika härliga klubbar. Men då, jag kommer faktiskt ihåg, För det var bland det bästa jag käkade, den här bageln som var helt nybakt och som är coleslaw och grej.
Är bagel ett judiskt bröd som är kokt?
Ja, det är väl kokångat.
Jag bara en spontan fråga som du känner för att svara fram.
Ja, men jag vet inte. Bagel, man slänger sig med bagel, men vad är det egentligen?
Ja, jag har faktiskt ingen koll alls på vad en bagel är.
Men jag tror att det är kokt, va?
Ja, det är kokt bröd.
Ja, men jag tror att du ångar, koker och sen ska man även grädda det så att det får någon skorpa, fast det ska vara lite fluffigt. Men judiskt, absolut. Ja. Det är korrekt.
Men vad heter det bara så vi kan...
Jag tror det bara sök på bagel Brick Lane. Ja. Ja. Googla det.
Och salt och beef bagel.
Ja, så går det. Beställ en sån.
Grymt.
Men utelivet i London, man har ju hört Swinging London, fick jag alltid höra när jag var yngre.
Tänkte ju säga, du gammal är du?
Ja, väldigt gammal. Men jag vet, när jag bodde i Bryssel så tog vi det här speedtrain över till London och var ute en weekend. Ja, det är svårt att hitta. Alltså, allting stängde typ 11 och sen så var det typ någon enstaka nattklubb man lyckades hitta på. Måste man liksom bo där och känna till allt där, eller stänger London generellt klockan 11?
Mycket stänger 11. Jag tror det har ändrats lite. Det gjorde det för ett antal år sedan, men om det var 5-10 år sedan. Men innan det så stängde ju alla pubbar stänger klockan 11. Och sen så har du då 20 minuter att dricka upp. Och sen så måste du dra därifrån. Mm. Och det här är ju från krigstiden, återigen, som allt annat, deras fantastiska efterrätter. Att, nej, men folk skulle inte vara ute och kröka hela nätterna, för de måste ju sova, så de kan vara i ammunitionsfabrikerna och tillverka mer patroner och grejer till pojkarna som ska ut och slåss. Det var helt enkelt därför.
Ah, okay.
Och sen så, de har ju nattklubbar då, och det finns ju en del som har öppet sent. Men de är absolut inte lika många, och de flesta kanske inte vill gå till ett rave. För då är det ju verkligen de här engelska ute i något slakt industriområde.
Svinkult för övrigt.
Ja, men som svensk som kanske har varit på något ställe där det är någon blandning av Vengaboys och lite annat. Och så kommer du dit och så är det liksom tysk, tung techno. Och alla så är liksom, vet inte riktigt var de är.
Charlie sitter och dreglar där borta. Börjar liksom skrapa i bordet.
Nej, men jag tror det är en ganska stor skillnad, eller var i alla fall. Nu vet jag att de har ändrat lite just med pubbarna, men de har ju fortfarande kvar gamla regler. Till exempel, ett av mina favoritställen att sticka och käka i London är Borough Market, som ligger nere vid London Bridge, som är som en matmarknad. Man kan liksom gå runt, provsmaka lite allt möjligt. Där finns det en pub som öppnar klockan 7 på morgonen varje morgon. Och det här får man ju egentligen inte, pubbarna öppna 11.
Men, så har de rättigheter, de skänker ut öl.
Och det har man att göra att de har ett gammal licens enligt lagen, att även de som jobbar på matmarknaden, som är där då från 2-3 på morgonen, ska ju såklart kunna gå och ta en öl vid lunch, som alla andra. Så att de har öppet då från 7-10, och sen stänger de en timme och sen öppnar de igen.
Älskar sånt i
och
för sig.
Och det är så här undantag som bara är logiskt i Storbritannien.
jag tycker det är helt fantastiskt.
Jag gillar det.
Klart att de ska ta en bärs också när de har
slitit. Och den här puben, för det är en kompis till mig som driver den. De säljer ju lika mycket öl under de här 3 morgontimmarna som många pubbar gör på hela dagen.
Oj! Men är det inte mycket så att de kör den här lite svagare, som de pumpar Session IPA så? Eller, eller är det starkare grej?
Det beror på vem
som starkare grej.
Ja, men det dricks.
För jag tänkte på nattklubbsvängen i London. Senast jag var där så är det fortfarande väldigt stort med det här ticket sale. Att du kan inte gå till en nattklubb och bara ställa dig i kön. Utan du måste gå till någon snubbe på gatan och köpa en ticket. Lite i pizza. Är det fortfarande en grej i London, vet du det?
Det har jag faktiskt ganska dålig koll på. Nu var det ett tag sedan jag var på nattklubb. Ja. Just utan det blev mer pubbarna nu när jag åker över och hälsar på.
Jo, för jag var där. Det är i och för sig också en massa år sedan som jag var inne i nattklubbsvängen där. Men då var det att du kunde inte bara gå till nattklubben, utan man var tvungen att leta upp någon skumlirare på stan som sålde tickets.
Jag hade ju förhållande, jag jobbade också på nattklubb, vilket då indirekt innebar att vi kom in på alla andra nattklubbar.
Okay. Jaha,
eftersom alla kände alla, lite som det är med radio eller poddar eller vad som, att branschen blir så pass liten att då vet man att men de kommer ju här, de har inte varit ute och stökat hela kvällen, utan de har kanske precis slutat jobba, så det är klart de får komma in oavsett hur mycket folk som är här.
Men hur var det på din nattklubb när du jobbade? Hade ni någon som slängde tickets?
Nej, men däremot så här brukar vi ha långa, långa köer. För att vi hade ganska bra DJs. Så att de kunde ju köa liksom, när vi kom några timmar innan vi öppnade. Så kunde det stå folk och köa.
Oj,
för att de hade ganska liten kapacitet på ett par 300 pers. Och det var liksom, vi hade Carl Cox på en torsdag, säger kanske inte folk så jättemycket, men det är en av de största techno-DJsen som spelar in för liksom flera tusen pers, och på en torsdag då i London så spelar han in för 300.
Där hade man ju faktiskt velat vara. Faktiskt. Jag såg honom i Ibiza faktiskt. Grym.
Ibiza säger du?
Jesus Christ, man. Nice.
Men när vi ändå pratar om så här nattklubbar med underliga system som det här med tickets. Mm. Som svensk tänker man, vad falskt. Det vill bara gå på klubb. Jag hade ett par polare som var på nattklubb i Barcelona av alla ställen i hela världen. Den här klubben hade liksom en typ så här Vapiano liknande system. Att när du går in på klubben så får du ett så här kort som du sen drar i baren.
Och sen
så när du går ut, för det fanns bara en utgång.
Så all och sen, cashhantering och sånt alltså, var på ett ställe.
Ja men precis. Och sen så drar du det här kortet i
livsfarligt.
Och det här var ett stort ställe liksom, så det fanns flera våningar liksom, men det fanns bara en utgång. Så du måste ju gå ut där och pröjsa när du är färdig. Hur som helst, de här är här där ett par timmar och dansar och dricker lite grogg och har det svintrevligt. Och sen så skulle de gå på muggen. Och är så här runt och letar lite så här. De hittar inte, de var ju ganska fulla. De har ju varit där ett tag. Och till slut så hittar de en dörr och öppnar. Det var en sån bakdörr som de har lyckats hitta. De gick ut i gatan igen liksom. De bara, ja, hopp. Då gick de därifrån.
Nej, bra kväll. Grattis. Ja, det var ju grymt. Men vilket bra system kan jag tycka det där med att man får ett kort och sen så kan man dra runt och härja och sen så bara blippar man det när man går ut. Och
hitta bakvägen.
Ja,
exakt. Ta personalingången.
Lite ogenomtänkt.
Jo, underligt system.
Men tillbaka till biljettgrejerna. Hör ni själva hur otänkbart det hade varit här i Sverige? Om någon hade kommit fram till dig på stan, på Stureplan, och säger, tja, ska du köpa biljett till min nattklubb här?
Nej, men tror du det? Men
jag hade aldrig köpt en biljett av någon sådär på gatan och bara, ja, 300 spänn, det är klart du ska gå på nattklubb här.
Men om det fanns ett system där det var accepterat och det var okej och alla visste om det, då hade det varit mycket, mycket bättre än att behöva stå i den här jävla kön som är 500 meter lång, ja, med dörrvakter som bara...
Ja, självklart, men om någon hade börjat med det nu... Det hade inte funkat. Folk hade aldrig köpt de där biljetterna. Jag tror att alla ställen hade behövt byta till det där systemet samtidigt för att folk skulle köpa idén med att man köper biljetter av folk på stan.
Mm.
Men det kan jag se när jag jobbat utomlands, så ser jag samma system. Det är ju jättevanligt om man är i Magaluf eller i Grekland, Kos och sådär. Jättevanligt att folk går runt och säljer biljetter till olika shower, olika nattklubbar och sådär. Och det är krig om kränga de här biljetterna. Nu fattar jag ju mer var det kommer ifrån, för de där engelsmännen och deras jävla fotbollströjor är fan med överallt.
Fast tror att det hade varit så omöjligt. Alltså jag vet ju, om det hade kommit fram någon snubbe till mig på gatan här i Stockholm.
Mm.
Bara, jag vill köpa en biljett så att du får gå före hela kön på den här klubben.
Mm.
Och jag hade varit lite full och bara, fan, ta en sån biljett. Och så visar det sig att det funkar.
Mm.
Jag går för det hela kan. Mm. Jag kommer in.
Visst.
Då känns det som att då har man knäckt den här jävla gåtan. Nu funkar det ju. Så jag tror ju att om man börjar...
Det funkar ju vid högtid då.
Jag tror att det är för alkohol.
Nyårsafton kan ju klubbar sälja biljetter till i Stockholm. Och säkert övriga landet också.
Eller
om det är någon annan midsommarafton, vad vet jag.
Nej, inte.
Ja, 25 december också. Det är en sån hemvändardag-grej som klubbar brukar sälja biljetter till.
Ja, och om det funkar då finns det inte omöjligt att kunna införa det på andra dagar då också.
Jag tycker någon ska ta steget. Ni där ute,
våga. Jag tror att vi kanske har lanserat en grej här.
Kanske.
Vi får se. Det kanske tar hus i helvete här. Vi ser 1800 biljettsäljare som krigar med varandra på Stureplan nästa vecka.
Ja, men det är kanske det som är grejen också. Om du sa som Magaluf och sådana ställen där du verkligen måste slåss om varenda kund.
Mm.
Det behöver kanske inte krogarna göra i Stockholm, utan de vet att vårt klientel kommer oavsett. Och de har ingenting emot att stå här ute i november när det regnar och är kallt och sen blir lite förolämpad av en kille i rock innan man går in. Mm. Det kanske alla är okej med. Och då finns det ingen anledning att införa något nytt system om det gamla är trasigt.
Nej, men exakt.
Det är jättespännande att du nämner Magaluf, för Jesper Borgenstrand, har inte du jobbat på Magaluf?
Jo, och här är ju grejen. Vi har ju talat, vi har ju skojat om det här liksom. Men jag har funderat en del och jag vill ju stryka Magaluf från mitt liv. Alltså jag avskyr det där stället med en passion som brinner starkare än helvetets eldar.
Alltså, wow.
Alltså jag vill verkligen nu, från och med idag, vill jag att vi aldrig mer nämner Magaluf på något sätt överhuvudtaget.
Magaluf sa du? Nej, men berätta, nu blir man lite nyfiken.
Vi vet ju att du var lite malplacé.
Jag var lite malplacé. Jag var ju 32 år gammal när jag stod på Grabbarna Grus bar liksom. Helst ska man ju vara 12-13.
Var ni där myndigheten?
Ja. Helst ska man ha en IQ på 9-10 där i kroken.
Men är det här ett svenskt ställe?
Nej, det är ett klassiskt spanskt namn.
Nej, men jag tänkte att det var en spanjor som ville lura till sig svenskar liksom. Och så är det bara spanjacker där. Men det här är alltså ett svenskt.
Nej, men det som är Magaluf är ett vidrigt ställe. Men det som är extra vidrigt är att det finns en så här svensk bargata där det är bara svenska barer. Där det är till och med en skandinavisk bargata där det är liksom 5 stycken skitdåliga barer som drivs av svenskar, norrmän och danskar liksom. Som är fruktansvärt lösa. De är snäppet bättre än den stora engelska bargatan. Där det är liksom sämre än dåligt. Liksom. Det är ju ett minus där. Och sen så är det en Expressen-getting på den svenska bargatan. Liksom.
Hur dålig är den engelska bargatan?
Alltså det är så värdelöst. Och det är så jävla jobbigt. För vi behövde ju gå den gatan för att komma till jobbet. Så varje liksom dag runt lunchtid när vi går för att öppna baren så får vi lov att gå förbi de här jävla inkastarna. Så står det, hey guys, want a free shot? Nej. Hey guys, what are you doing tonight?
What are you doing tonight? Och du svarar, yeah, well, you know.
Yeah, we're going to work. We're from Sweden. Nej, men det här upprepades ju 5 månader. Samma jävla inkastare med samma jävla line. Varenda jävla dag. Hey guys, what are you doing tonight? Want a free shot?
Men låt säga att du bara är där i en vecka då.
Då hör du bara i 7 dagar.
Då hör du bara 7 dagar liksom. Det är snäppet bättre än 180.
Men jag ska säga
att det är fortfarande det värsta du kan göra. Ja, nej, men jag tänkte bara försöka säga det. Att det här är sista gången jag nämner Magaluf.
Ja, det är bra. Vi kan exkludera dig och dra ur hörlurarna för dig när vi pratar mer om Magaluf. Men jag kan säga det om engelska bargatan i Magaluf. Att som svensk så kommer du typ inte in på deras barer. De vill inte att du ska vara där av någon oklar anledning. Så fort de hör att du pratar med skandinavisk accent så slutar de tilltala dig. Alltså. Du blir luft för dem.
Mm-hmm. Ja. Men vill du vara där?
Nej, det ska jag inte säga.
För att de är ett ståtligt folk med fantastiska tänder.
Ja, jag hör bara den här engelska, vad heter det?
Så här cockney accent.
Vad heter det? Rule Britannia. Jag hör den liksom så fort jag kommer in på bargatan.
Mm. Och så garanterat någon som börjar snacka fotboll med dig och vilket lag håller du på? Fel lag och då ska det slås.
Ja.
Vill du få ett supertrick där?
Ja.
Säg att du håller på rugby istället. Och du får väl kanske googla lite innan vilket rugbylag du håller på. Men så fort du säger att jag följer inte fotboll, jag följer rugby. Då är det ändå okej.
Okay. Det där var bästa tipset hittills i hela vår
serie. Alltså då ska du sätta dig in hur det funkar. Då är det bättre att slåss för att rulla fotboll. En match som håller på i 7 dagar och ingen vinner.
Ingen vet ju som
cricket får en skalle direkt.
Men det var ett bra tips med rugby. Och så kan de kanske tänka att han kanske har spelat rugby så att jag
får inte riktigt mot rugbykillar är de bästa bargästerna. Där kan du få in ett rugbylag, då får du in som regel då kanske 20 grabbar, alla väger närmare 200 kilo, 2 meter långa, dricker 14 pints var och sen så tackar de ödmjukast för en trevlig kväll och går hem.
Stoppar i löst händerna igen.
Ja, och kommer fotbollsspelare, då är det liksom en liten kille som är 2 äpplen hög som är skitfull på en pint och sen ska slåss och skallas med folk.
Och filma när man själv får...
Ja, det finns en viss skillnad.
Nice. Men jag tänkte innan vi begraver Magaluf för all framtid så var det inte så att Magaluf nu har typ stängt ner någon bargata? Eller det skedde ju en så här jättegrej att nu är, om det var engelsmän eller svenska eller danska eller allihopa som inte längre är välkomna dit.
Jag kan berätta om det här för det här har ju glädjat mig. När jag var där 2017 kanske, 18, vem bryr sig?
Det var verkligen inte länge sedan. Var det 1 år sedan, 2 år sedan?
3.
3.
Då började de med vissa så här sanktioner mot den här extrema sprithetsen som är där. Och började lägga in lite såna här regler på vad man får och inte får göra. Men nu i vintras tror jag det var, så läste jag om att de har gått in med ännu hårdare regler. Bland annat att du får inte ha såna här happy hour-priser, 2-för-1-grejer. Totalförbjudet booze cruise, de här partybåtarna. Efter klockan 21 så får inte butikerna sälja sprit. Det är inga poolpartyn tillåtna. Foam parties också. Och sen så flera andra liksom restriktioner på både ljudnivå och liksom fylla på klubbarna.
Ja. Det här låter festligt.
Jag tror du får inte ha öppen alkohol på gatan. Du får inte gå runt med bara överkropp inne i stan om inte du är i närheten av stranden. Och,
oj, lite, det,
och sen har de liksom flerdubblat böterna på allt det här också. Mm.
Så att det men vad är målet där? Att hitta en ny målgrupp?
Målet är ju att bli av med det här jävla kaoset. Alltså du fattar ju, det är liksom...
Festkaoset.
Ja, 6-7 månader. Tänk dig du som bor i Magaluf. Du som är uppvuxen där, liksom Magalufian, liksom, som älskar livet.
Vad heter de?
Magalufian.
Okej.
Okay, ja. Spanjor.
Jo, men liksom varje dag för att behöva bråka med en hel armé av pruttfulla britter som liksom håller på hela tiden, och det här har ju pågått i 30-40 år.
Man får inte glömma att Spanien är ett katolskt land, så att de är ju inte så där supernöjda med folk som ligger och hånglar över ens bilar och sånt.
Nej, men det är klart att man vill bli av med det här. Det förstår ju vem som helst.
Men då är ju frågan, jag förstår att det är nog faktiskt nödvändigt i deras fall liksom med att styra upp det, eller åtminstone försöka reglera lite av det här. Men det skadar ju samtidigt ekonomin för just staden Magaluf.
Ja, du menar hotellnäring och sånt
annat som är liksom anslutet. Är det ingen drag, vi drar till en annan ö istället, där här inte finns. Jag jobbade några säsonger på en grekisk ö som heter Kos. Och där var det ju likadant, det är samma skrot och korn där. Det är party, vild fest i några månader, svenskar, tyskar, engelsmän, holländare. Men jag var där när Uppdrag granskning var och filmade och sänkte hela ön.
Var Janne Josefsson med då?
Nej, jag kommer inte ihåg vad hon hette som var reporter. Men de gjorde en grej om en kille som heter Kalle Johansson som råkade väldigt illa ut med grekiska polisen på Kos. Han var anklagad för att ha knivstuckit en polismästarens brorson och fick sitta i grekiskt fängelse. Jag tror att det var 2 år, eller fall det var 3 år.
Jag kommer ihåg det.
Ja, jag var där när han fick stryk av polisen. Jag var ett av vittnena till Kalle Johansson, att han hade blivit behandlad så här av poliserna. Men Uppdrag granskning var där och gjorde ett reportage om partyliv i allmänhet och Kalle Johansson i synnerhet. Mm. Och det sänkte ju en. Apollo, fritidsresor och flera andra resebolag bara, fuck it, vi kör inte. Vi åker inte dit längre. Och då dog ju hela barkulturen bland skandinavier på Kos. Mm. Engelsmännen så här fortsätter ju åka dit, men den skandinaviska sidan som ändå var ganska betydande, de kom ju inte dit.
Nej.
Och då är det ju jättemånga hotell som gick i konkurs och barer som fick lägga ner. Och det påverkar ju hela Kos stad på den visen att det blir inga pengar. För skandinavier kommer inte. Kan det vara 100 000 från Skandinavien som kommer dit på en säsong? Det är ju jättemycket pengar som försvinner. Så att jag vet inte ifall det är till godo alltid.
Men då får vi byta med målgrupp.
Ja, nu har de ju gjort det. Nu är det tydligen väldigt mycket all-inclusive-hotell och sånt där, så att Kos har blivit lite populärt igen. Det här är ju ändå 2002, tror jag, det här hände med Kalle Johansson. Mm.
Men jag tänker så här, det måste ju alltid finnas platser för unga kids att festa skallen i bitar. Det blir jävligt tråkigt om det blir liksom unga föräldrar som går runt med barnvagn i hela Medelhavsområdet. Liksom, hej, hej. Nej, det måste ju spåra ur någonstans.
Shots ner i barnvagnen.
Ja, vad fan. Kamikaze. All around. Kör. Vad fan.
Booze cruise med milfar.
Ja, men vad gör man det idag? Låt säga att jag var lite sugen. Vart ska jag åka?
I skärgården.
Jag vill ju komma längre bort.
Men hela den Thailands grejen då? Ja. Jag är dåligt insatt i Phi Islands och hela den.
Jag vet att i Vietnam är någonting som heter Ha Long Bay. Fantastiskt vackert område. Rekommenderar alla att åka dit. Men där, från den hamnen så lämnade ungefär 5 500 booze cruises varje dag.
Va?
Yeah.
Det är galet.
Ja, det var helt sjukt.
Spikar vi alltså Ha Long Bay i Vietnam för booze cruise, kamikaze all around.
See you there, yes, 2021.
Vi rör oss vidare i programmet.
Perfekt, för vi har kommit till en spännande punkt som har en gång i tiden varit ett återkommande koncept här på Hänt på restaurangpodden, men som har glömts bort Jag tänker återuppliva det här. Det är äntligen dags för ett nytt avsnitt av Det där kan ju inte vara sant.
Oh, ja! All right.
Och nu kommer vi prata, eftersom vi pratar lite så här bargrejer, så kommer vi prata dryck. Jag har ett par drycker, eller dryckesrelaterade upplevelser.
Mm.
Som kan vara på riktigt. Och de kan vara helt påhittade av mig, författare.
Okej.
Nice. Mm. Nice.
Vi sitter från frågetecken.
Ja, mitt problem är att de här dryckerna som du förmodligen kommer ta upp kommer jag förmodligen haft minneslucka ifrån, så att jag kommer inte komma ihåg dem i alla fall.
Jag har ju liksom inte gått på de normalaste grejerna, utan jag har försökt leta efter lite flippade grejer.
Mm.
Så det här, ert jobb är ju att ta reda på om det här har hänt på riktigt. Har de här dryckerna funnits? Finns de? Eller är det något som jag bara har hittat på?
Mm. Spännande.
Så ser vi vem som kan knåpa ihop. Kan inte någon anteckna vem som får poäng och så?
Självklart.
Vi kan ju också minnas den gången som Hångel hade alla fel.
Yes.
Det tycker jag absolut att vi ska göra. Jag tror att jag klippte bort det.
Vi pratar om en drink som heter Free Jamaica. Och det är en amerikansk drink gjord på rom, limejuice, sirap och bönsoppa på svarta bönor.
Mm.
Mm.
Kan det vara sant?
Jag har ju,
Free Jamaica.
Jag har ju under flera års tid sagt att USA har den absolut sämsta dryckeskulturen i hela världen efter jag har varit där och festat.
Mm.
Så är det här sant, så är jag inte förvånad. Därför säger jag att det här måste vara sant.
Jag har varit ihop med en jamaican i många år.
Jag tror inte det har inte så mycket med Jamaica att göra. Utan
det här är ju bara draget ur något. Ja, nej, det här är fel.
Jag tror nog att det kan finnas något i det, för ni snackade om Bloody Mary innan, och jag tycker inte att man ska dricka tomat, så varför inte dricka bönor? Så tänker jag.
Nice.
Jag är faktiskt på ditt spår där, att ja, det nej, jag säger ja.
Free Jamaica går att dricka på förvånansvärt många hotellbarer i Las Vegas.
Mm. Yay! Smashing.
Men Las Vegas finns inte, bara så ni vet.
Nej.
Det är bara en illusion.
Det är bara på låtsas.
Yes. Finns inga fiskar.
Myr-GT. Pissmyror skakade med granskott och gin. Och sen så utblandat med tonic.
Ja.
Myr-GT.
Det skulle kunna vara någonstans i Asien möjligtvis, där de knapar lite insekter och är lite glada i protein.
Vad säger du, vad man hade gjort igen?
Pissmyror.
Mm.
Med granskott.
Mm.
Och gin som man skakar ihop.
Yep.
Och sen så silar man upp det här och blandar med tonic.
Det här fallerar ju ditt argument, Jens. För pissmyror och granskott är väl ganska skandinavisk
grej. Det finns granar i Asien.
Jag kan berätta att det här är en svensk upplevelse.
Mm. Då finns den.
Jag säger
Sverige att finns.
Jag säger nej. Ja. Jag säger att det här inte finns.
Ja, nej, det låter för Ozzy Osbourne-myt. Nej.
Jag tänker att det låter först så trodde jag att du tänkte på den här drinken som de har i Amazonas, ayahuasca.
Ayahuasca.
Ja, det
ayahuasca.
Man blir, ja, det hör ju så.
Som man blir helt bännäs på. Det är ju typ pissmyror och lite sånt där som de...
Och lianer eller något annat lokalt.
Ja, det är helt galet. Men när du sa Sverige där... Så...
Jag kan säga att ayahuasca har ingenting med myror att göra.
Är det inte?
Nej, inte.
Nej. Jag får med att det var att de klämde ut innehållet ur myror ner i någon sås.
Nope.
Strunt samma. Jag tänkte på den i alla fall. Det var ett fel. Och jag tänker om, men jag tänker att nej. Den här känns Charlies röv.
Charlies, okej. Okay.
Myr-GT var någonting som slog hos en svensk bloggare som höll på med det här ett tag och gjorde ett par videos. Så den slog igenom lite grann och de försökte någonstans, men det såldes aldrig riktigt.
Men den är alltså så. Ja. Den är så.
Ja. Wow. Såklart. Ja.
Det vet vi.
Myr-GT. Självklart. Okej.
Jajamän. Vilka fick poäng där då?
Ingen.
Jo, jag fick.
Va? Du tog det, eller? Grattis.
Sen skulle jag vilja liksom flika in att vi bör ha ett avsnitt om Charlies ayahuasca-upplevelse. Jag tror att vi ska tillägna 50 minuter minst åt det.
Han kommer inte komma ihåg.
Vi kan väl göra ett avsnitt där Charlie tar ayahuasca.
Ja!
För smygmata med ayahuasca.
Vi fortsätter till nummer 3.
Yes.
Världens bästa Bloody Mary. Nu återkommer vi till Bloody Mary. Det finns en bar i Osaka, Japan, där de har infuserat vodka med Kobe-kött. Ni känner till Kobe. Mm. Baggy biffen där. Mm. Och smaksätter med riktigt jävla bra Grand Cru wasabi istället för tråkig jävla gammal pepparrot. Det här är världens dyraste Bloody Mary och den går på ungefär 1000 spänn för en drink.
Att infusera vodka med Wagyubi känns inte liksom helt off. Det känns ganska...
Det känns inte helt off.
Nej, alltså vad fan...
Är du helt dum i huvudet?
Inte för den som den, men jag har infuserat vodka med bacon så...
Jag antar att den inte kostade 1000 kronor glaset.
Den kostade inte 1000 kronor glaset. Men jag har gjort det här. Sen så vet jag inte, Grand Cru wasabi har jag ingen riktig koll på. Men jag säger att det här kan nog vara sant.
Nej.
Nej.
No.
Grand Cru wasabi.
Ja, alltså, alltså riktigt jävla bra wasabi.
Ah, okay. Mm.
Förlåt, jag förstår att ni inte är sommelierer, som ni förstår inte mitt språk.
Jo, jag måste gå emot vinden här. Jag säger att den är sann.
Toppen. Jag själv har ju varit i Osaka. Fantastisk stad. Hängde där en vecka och hade det fantastiskt roligt. Men det fanns ingen Bloody Mary.
Fan! High five!
Ja, där gick ni bet, grabbar.
Det gjorde vi. Jag kan ju för att säga att den här vodka-infuserade bacon-historien. Vidrig. Riktigt äcklig.
Jag skulle ju göra, Bloody Mary en gång. Och då tänkte jag, jag skulle göra en sockerlag som jag la in sån här ölkorvar i. För att liksom få lite så här...
På riktigt?
Fy fan, alltså jag lät den ligga och dra i liksom i socker med liksom den här ölkorven i en vecka ungefär. Så jag tänkte att den skulle dra åt sig lite köttig smak och så skulle jag bloppa i lite sån i en bloody. Och så skulle det liksom så här kötta till det lite. Jag hade en plan. Och sen så tog jag ut den här och så smakade på den. Åh, nice, smakade lite så här salami. Och så gav jag den till en polare. Fan, kan du smaka på det här och säga vad det är? Tog en liten sipp. Jaha. Är det spadet till bullens pilsnekorm?
Nej.
Och jag smakade. Ja, det smakade exakt.
Det var.
Ja, det var enklare. Jag kastade mina 2 liter korvsocker i. Rätt i soktorna. Det vart inget.
Mixologen.
Oh. Vi kommer till punkt 4 i Det där kan ju inte vara sant. Vi kommer till Rushnikovs bar. Känner ni till Rushnikov?
Nej.
Rushnikov är ett stort och väldigt billigt vodka-märke. Och i deras bar som ligger på destilleriet så hittar du världens billigaste vodka. Den är billigare än vattnet som säljs på flaska och är det billigaste i baren överlag. Och det rekommenderas varmt för den absolut ryskaste barupplevelsen i hela världen. Rushnikovs bar, världens billigaste vodka.
Vad kostar den?
Vad sa du?
Vad kostar den?
Det har jag tyvärr inte uppgifter på.
Vad sa du?
Nej. Vad kostar vattnet? Har du det?
Ja, precis.
För jag vet ju att på vissa ställen, bland annat i Asien, så är ju öl billigare än vatten. Mm. Köpa 50 centiliter bärs är billigare än att köpa 50 centiliter vatten. Jag tror definitivt inte att det här är omöjligt. Jag tror att det här är sant. Sen varför man skulle vilja stoltsera med att man är världens billigaste vodka vet jag inte riktigt.
Men, det är bra reklamen då.
Ja, kanske. Men det är sant här.
Nej, men jag tror att det är 100% sant.
Yes.
Ja, men fullt rimligt. Man har hört rätt mycket skrönor om folk som häller vodka istället för spolarvätska i bilen för att det är billigare. Och de har väl en konstig regel också att allting under 15% alkohol räknas inte som alkohol utan det är mat.
Var är vi nu någonstans?
Fortfarande i Ryssland.
Ja, okay, Ryssland.
Landet av möjligheter.
Ja,
men vadå, så man klämmer några bilar alltså, på vägen till jobbet?
Starköl räknas inte som alkohol utan det är mat.
Men skön grej om man klämmer några starkare i bilen och blir stoppad av snuten. Bara, fan dricker du? Nej, jag käkar.
Ja. Jag är skithungrig. Det förklarar ett och annat.
Ja. Henke,
det förklarar du? Varför de har såna här GoPros på alla sina bilar.
Exakt.
Ja, jag tänker så här. I Bryssel, när jag bodde där, så var ölen billigare än Coca-Cola. Så det är fullt rimligt. Det andra är att Rushnikova, om jag inte minns fel, så är det ryska statens eget vodka-märke som de hade som lön till arbetarna under kommunisttiden. Alltså du fick din lön i vodka. Så därför perfekt. Skulle jag säga att det här är faktiskt sant. Jag tror att det här är sant.
Oj, alla var blindande överens. Mm. Det som är intressant här är att det här har jag dragit rätt ur även.
Okay.
Men grejen är att ni har så jävla bra poänger så jag funderar på om jag har liksom dragit ut en sanning.
Ja, tillräckligt många som säger att det är sant.
Ja,
är sant.
Men det skulle ju kunna vara det. Ja. Men i det här sammanhanget så har ni ju fel. Yes.
Bloody hell.
Vi återgår till nästa poäng. Och ni vet att man kan göra öl på överblivet bröd. Bra för miljön, bra för plånboken och bra för att bli lite full. Win-win. Men visste ni att det finns en pizzeria som gjort en pizzaöl? De har alltså löst upp en hel jävla margarita, blandat med malt och bryggt en bärs.
Ja, oh, du.
Pizzaölen, margarita.
Nej, Charlie.
Jag är fan bra jävla osäker på den här, måste jag säga. Jag tror att det är sant.
Du tror att det är sant?
Jag tror definitivt att det är sant. Okay. Det kan ha att göra med min förkärlek till margarita. Tycker jag är världens bästa pizza. Mm.
Du åt den igår.
Det gjorde jag. Fantastiskt god.
Du åt den igår.
Ja, men den såg så god ut.
Så en skön insikt.
Oavsett när du lyssnar på det här så åt du den igår.
Ja, jättebra. Jag tänker så här, det där är, jag har ju ändå haft lite kontakt med bryggerier i olika sammanhang och sådär. Och det känns som att det där går mot alla Reinheitsgebot som finns. Alltså även om du bara ska infusera en bärs eller hålla på och fucka med den, det där tror jag är för långt. Nej.
Nej, jag tror inte heller. Det känns som osten och tomaterna och allt det där måste stöka till. Det hade bara varit gamla brödkanter från pizzerian. Eller bakat av brödet, absolut. Men nej.
Eller hur? Jag menar också det. Det är liksom andra råvaror som absolut inte ska ner i en öl.
Nej, men jag tänker ju på det där reklamen med Robert Gustafsson. Åh, har du ful öl? Nej, fin öl.
Just det. Får slumpen.
Ja, jag får slumpen. Men det är ju en limpa. Det är ju inte liksom en margarita. Men han hade ju kaffesump och grejer i sitt. Nej, jag tycker att det känns för orimligt. Jag är nog med Matte här. Att nej, det kommer stöka till det för mycket.
Du kan dricka ölen Mamma Mia på Amherst Pizza and Ale House i New York.
Det var USA, obviously.
Ja, obviously. De som sämst
de som sa bra smak.
Ja, hade alla fel? Okay.
Nej, Charles P. hade rätt.
Han tar ledningen.
Oj, spännande.
Nice. Ja.
När vi har en punkt kvar.
Oj, yeah. Wow.
Fiskmåsvin.
Tack.
Vi beger oss till norra polcirkeln. Och eftersom det är svinkallt där uppe så är det svårt att odla vin. Men det löser inuiterna genom att proppa ner en död fiskmås i en flaska med vatten och låta den jäsa i solen. Fiskmåsvin. Bon appétit.
Du måste också se, vad är konceptet vin? Det måste finnas liksom i någon sorts...
Ja, men det finns en aspekt här som jag inte riktigt begriper. Klämmer ner en död fiskmås i en flaska vatten...
Ja. Och sen låter de jäsa i solen.
Alltså rätta mig om jag fel här, men en död fisk mål i lite vatten och låter jäsa. Skulle det liksom
bli alkohol?
Ja, alltså hold on. Wait a sec.
Wait a minute. Jag slammat bort massa år på att dricka druvor.
Exakt. Det finns så mycket måsar i skärgården.
Ja, eller hur?
Ja, wow.
Vet om någonting som inte jag vet här?
Ja, jag vet inte. Om man nu skulle googla vin så skulle man säkert få upp någon sorts definition där fiskmås inte finns med.
Nej.
Måste vara en ganska bred hals på flaskan också, tänker jag. För att få ner en fiskmås, generellt.
Ja.
Den vi har här inne på bordet.
Spelar det någon roll hur fiskmåsen dog? Alltså, om man hittar en liksom en 3 dagar gammal död fiskmås. Funkar den lika bra? Eller är det någon...
Nej.
Den ruttnar ju redan liksom, så hela jäsningsprocessen är redan där.
Ja.
Men det är väl som med vin, att det vill säga olika skolor. Och...
Okej, handuppräckning här då. Vilka säger ja på den här?
Fan, jag tror att det är sant. Alltså.
Alltså, fan.
Ja, jag tror att det är sant.
Ja, alltså de gräver ju ner haj och äter det 4 månader senare. Varför skulle de inte kunna liksom ha en chateaufisk med oss?
Det är islänningarna.
Semantics.
Den här nedgrävda hajen.
Inte sånt.
Nej, precis.
Den här nedgrävda hajen förresten, haukar, bland det vidrigaste som man kan käka.
Vidrigt? Okej, så det är jag på dig. Det är jag på dig, Mattias. Och du säger...
Fan, det är så jävla svårt där. Nej, jag tror fan inte att det här är sant. Jag tänker att... Hur fan får ni en fiskmås i en flaska med vatten? Ja. Eller det kanske inte är hel.
Jag tror att det överanalyserar det här.
Precis, jag tror du koncentrerar dig på fel grejer.
Ja, det är mycket möjligt. Mm. Alltså, efter att ha sett klipp där en kille, YouTube-klipp där en kille tar fel på vår tradition att sörpla på kräftor. Och han ska göra surströmming challenge. Han sörplar på en surströmming.
Så drar du slutsatsen ja eller?
Ja, det är väl rimligt att man kan sörpla på en fiskmås.
Ja, absolut.
Nej. Nej, alltså jag menar, vin är vin. Möjligtvis om man gör fiskmås sprit.
Du har ju en väldigt kär relation till vin.
Absolut.
Det börjar ju brinna i dina ögon. Fiskmås, vin.
Nej, men jag säger nej.
Får jag ångra mig? Jag säger också nej.
Okej. Okay. Två ja, två nej.
Jag fick ju faktiskt lov att googla. För när jag skrev den här för ett par dagar sedan så kom jag inte ihåg. För jag har skrivit inte upp vilken som är korrekt och vilken som inte. Eftersom jag måste ha rätt inlevelse mot er, mina liksom, medspelare. Så jag fick lov att googla nu och det här har ju faktiskt, det här finns.
Men alltså, på vilket sätt är det vin?
Och vilken alkoholstyrka har det här?
Ja, men lite liberala med uttrycket just vin.
Ja, det är ju egentligen semantics liksom. Mm. Men, och det är ju inte, det är liksom inte så här Baileys populärt.
Nej.
Det är inte så att du går till närmaste liksom bar i Nordpolen.
Alltså det här
och
måste ju vara så
tapp.
Jävla äckligt.
Ja.
Jo.
Om det inte fanns något annat, tänker jag. Alltså.
Ja, men människans lust att brusa sig är ju så otroligt stark. Så att bara det jäser.
Ja, men
liksom.
För de där uppe, de har ju inte ens tillstämmelse till Magaluf. Och de vill ju också ha det här som du vill ha, åka bananbåt och liksom, då är klart man pular ner en fiskmås i en flaska.
Det är självklart.
Ja, men de har ju sett, liksom, pappa kan ha satt och byggde såna skepp i flaskor. Ta i den. Ja. I den. Bra, jag har en annan idé.
Jag ser,
like a glove.
Jag ser när jag åker bananbåt, jag ser hur de liksom spänner kajaken bakom
en isbrytare och bara drar.
Till vinternatten.
Jag får lite så här flashback till det här tv-programmet på SVT, Pistvakt, när de hade någon grej som heter Bäverhojt.
Den finns.
Men det finns ju.
Bäverhojt finns.
Bävergäll.
Mm. Vänta, ursäkta, bäverhojt. Det här finns på riktigt alltså?
Ja, det är röven på en bäver, ja. Det är en liten körtel som sitter i anus på
en doftkörtel.
Och det kan du ju till och med köpa på vissa barer i Sverige. Jag vet att vi inte, nej, men på riktigt, jag vet att vi inte nämner namn på barer, men jag skulle kunna säga det finns en känd afterski-bar som ligger i fjällorten Åre som säljer bäver.
Men alltså,
många jakt.
I programmet Pistvakt, ja. Så förklarar de ju uttryckligen hur de gör bäverhojt.
Okej. Okay.
Och det är ju inte någon liten körtel, utan de fyller ju en död grävling med sprit och gräver ner den.
Mm, yes. Ja, då vill jag påminna om att programmet Pistvakt är påhittat.
Ja, okay.
Men jag är ledsen att du behöver höra det här nu live.
Ja. Elefanten Dumbo kan inte flyga heller. Är det okej, eller?
Livet är live.
Livet är live. Svinkul.
Vem vann? Då är föreningen på sista plats DJ Hongel. På näst sista plats Jens Fritjofsson.
Känd vinkritiker.
Och på en hedrande andra plats kommer våran älskade gäst Mattias Norge. Och vinnare med varma applåder och respekt från hela HPR-gänget, Charlie Punger Petelius.
Du vinner en var utav de här grejerna. Så du får fiskmassvin, margarita,
vad var det för något?
Myrgete. 2 liter sockrat korvspad som inte gick att använda.
Yeah. Nej. Jag kan göra en batch med bacon.
Nej, men okej. Jag är så sjukt jävla nyfiken på den här jävla fiskmåsspriten / vinet. Så är det någon där ute som har någon som kan fixa det här, så hör av er genast.
För snälla, för det här vill vi testa.
Det här måste vi prova.
Har ni sådana grejer så ska ni skicka in det till våra sociala medier, och ni hittar oss på Instagram under namnet Restaurangliv. Facebook heter vi Hänt på restaurang, eller ska ni mejla, och det gör man till
info@hprbok.se.
Dit kan ni höra av er ifall ni vill meddela oss eller komma i kontakt med oss eller få era stories eller annat snusk in här i våran podd.
Smarrigt.
Toppen. Med det sagt så börjar tiden rinna ut för idag. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på Hänt på restaurangpodden, en podd om restaurangliv tillsammans med mig, Jesper Borgenstrand, Charlie Petrelius, DJ Hongel, Jens Fritjofsson och Mattias Nordgren. Fred, kärlek och fanet. Tack för idag. Hej då!
Hej då!
Produceras av I Like Radio. I Like Radio.